Det var ju en nyhet som jag tänker att både du och jag måste ha blivit upphetsade över. Att ett forskarteam i Finland, i Åbo, har rätt ut mekanismerna bakom stamning.
Ja, det är ganska coolt.
Det är ganska otroligt förstås att höra en sån nyhet. Eftersom det är så många som stammar. Det har varit ett olösligt problem. Man kan gå i talterapi, men det har varierande framgång, och för mig förstås då, som har levt hela livet som stammare, och det har ju präglat mig väldigt starkt, och framförallt mina yngre år var ju så nästan allting kretsar ju kring att lösa de olika problem som stamningen skapar, och att nu då så vet man alltså vad det beror på, och förmodligen kommer det att leda till att man kanske kan utveckla terapier som fungerar.
Ja, alltså man har väl hittat nu var i hjärnan det här fel finns.
Ja, och man har framförallt bevisat att det är fel i hjärnan. Det är alltså inte psykologiskt, utan det är alltså någon sorts rubbning i ett hjärnsystem.
Ja, och nu när man har identifierat det, så nu är jag också såna här, alltså neurofarmakologiska lösningar kommer ju säkert att kunna bita ännu bättre. Alltså nu kan man göra medicin som man vet påverkar just den där delen av HOVO.
Ja, och så var det också, även om det för mig är självklart att stamning är en komplicerad helhet och att det förvärras av olika faktorer, och att man nu via den här forskningen också lyckades visa då att det är samma områden i hjärnan som reglerar olika känslor av affekt och av stark rörelse, att stamningen verkligen påverkas av känsloläget.
Mm.
Och samtidigt så börjar jag ju tänka då att liksom, hur skulle det kännas då om jag som, för det tar ju tid nu då att utveckla de här metoderna då, så hur skulle det kännas om som 75-åring då, så skulle jag få ett brev då från Ancytus.fi att hej, nu har vi utvecklat en medicin att om du tar 4 droppar zinkklorid på en sockerbit, så då slutar du stamma. Och så gör jag det, och så bim, så har jag inte talfel längre. Alltså jag skulle säkert vara överlycklig, och överlycklig för alla nu då som aldrig behöver lida av stamning. Men vad det skulle kännas lite frustrerande då, att lösningen var så pass nära hela mitt liv. Och ingen bara visste om det.
Nej, och att det, du behöver, som 25-åring, så då är det okej okay att stamma på något sätt. Alltså du behöver inte ha den här medicinen då. Du skulle ha behövt ha den som 15-åring.
Det var ju när jag var på min första träff med en man till exempel, som jag skulle ha behövt zinkkloriden. Eller när jag träffade Joakim Berg eller kronprinsessan Victoria.
Mm.
Då, i dessa situationer. Men som 25-åring, du har rätt, så då kan jag sitta och babbla på ett, förhoppningsvis i min trädgård här i Kotby, med Nico som ännu är inte ens 70 och så här ung och viril ledarpappa.
Vad ska du göra då? Jag menar att om du nu får de här dropparna på en sockerbit som man kör upp någonstans, och så är du helt botad. Vad är liksom det första du ska göra då, när du vet att, liksom att nu kommer du, det är omöjligt för dig nu att stamma? Ska du ringa då till kronprinsessan och direkt och säga att nu stammar jag inte mer, nu skulle jag vilja säga det här åt dig?
Det är ju just det att, ja, det finns ju inga vardagliga situationer längre där jag lider nämnvärt av stamningen, utan det är ju just när man ska uppträda eller när man ska träffa okända människor eller när det gäller. Men att jag tänker att när jag är 75 år, så då går det inte att bara genast då skapa en situation där det gäller.
Mm.
Jag vet inte om någonting gäller längre när man är 75. Man är väl så på något vis van med livet då att liksom ingenting berör en på det sättet.
Nej, men det är ju just så där som att lagen gäller när man är i den åldern. Alltså att allt är ju nog lösare.
Men jag tänkte på det här också. Jag nåddes av en historia, det är en nyhet för några år sedan, men jag hade inte hört om det. Men det var alltså en man som var och hajkade i Colorado. Och så gick han vilse, han försvann från den tilltänkta rutten och det blev mörkt och han var försvunnen. Och man var väldigt orolig då för honom, han var alltså ensam. Och det skickades ut då räddningspatruller och de letade genom hela natten. Och de försökte förstås också ringa honom för han hade ju en mobiltelefon, men det gick inte att få tag på honom. Men så dagen efter då hade han hittat tillbaks till stigen. Och allt var bra och han mådde bra. Han hade övernattat då under någon improviserad någon sorts skydd då. Och det visade sig att han hade alltså nog fått alla samtal, men han hade inte svarat för det var okända nummer. Och det var en nyhet som är väldigt lustig men också säger mycket om vår tid.
Mm.
Men jag tänkte också att ja, men om han stammar så förstår jag att han inte svarar.
Att hellre är man vilse än tar den här jobbigheten i att prata med någon man inte känner och stamma.
Man är alltså liksom under någon sorts litet vindskydd, man hör björnar som vrålar och det är som farliga branter runt omkring, man är helt vilse, har bara med sig en liten vattenflaska och så ringer och så här plus 3, 5, 8,
jag dör nog hellre.
De får väl text om de vill nu.
Jag kommer att tänka på det här, alltså att göra drastiska saker för att undvika en sån här pinsam social situation. Så blev jag påmind om det som jag läst någon gång, att hur det oftast är alltså äldre män som storknar av mat, alltså som får mat i halsen och tenderar dö mera än yngre kvinnor till exempel. För att det så många gånger blir så pinsamt, alltså att om man som äldre man får då en hel fisk i halsen och man får ingen luft, så då tycker man att det är så pinsamt så att istället för att be om hjälp och vara så där att kan någon göra Heimlich på mig, så går man bort för att det är så pinsamt, alltså att hosta och ha sig och sådär. Och så dör de på toaletten istället.
Ja, jag tänkte genast, jag var på tåget igår och satt i restaurangvagnen och ett stort sällskap blandat kvinnor och män på någon sorts gruppresa satt vid bordet intill och var mycket högljudda. Men framförallt var det den här ena mannen som pratade och som hade historier. Och som höll låda. Och de andra skrattade. Och kvinnorna så besvärade. Men så här glada och artiga ut. Och han pratade. Och det är väl det just att det är de här männen som har Asia. Som jämt vill stå i centrum. Eller jämt håller ordet. Så det är ju inte konstigt om de i större utsträckning då storknar. För att när de äter och ska upprätthålla sin läppe. Så fastnar väl maten?
Ja, för att gamla gubbar tenderar att prata mera. Samtidigt som de äter. Och det är därför. Men att det är ju ännu mer viktigt då att det är just för dem då som upplever att nu är det så viktigt att de håller låda. Så då blir det ju extra pinsamt då om de plötsligt får någonting i halsen.
Vi tänker ju mycket på det här nu när vi börjar ge sådana här plockmat till Kaius. Och han tar tag i den här bananbiten då med hela grabbnäven och lägger allting i munnen.
Ja, alltså det...
Och vi sitter ju andlöst och tittar och jag är livrädd hela tiden.
Det är det värsta som finns. Jag överväger ju nog sådär, alltså att Ian kanske bara, att han blir liksom en sugrörspojke. Alltså att det blir liksom smoothies han får. Och att vi ska liksom uppfostra honom att vanlig mat som man tuggar, så det är bara väldigt undantags. Kanske kalas och sådär, men att annars är det soppor och smoothies.
Det är nog så korkat av evolutionen att på något vis att just vara så här effektiv med material i luftstrupen.
Mm.
Att det som där som både luften som man lever på och maten man lever på ska samsas om samma utrymme. Ja.
Det känns som att med tanke på hur många hål som finns i kroppen så skulle man inte kunna ha ett hål till. Att sätt nu ett lufthål i nacken bara och att det inte får någon mat dit utan att det får vara
jag gälar.
Där. Ja.
Det är ju redan fixat det där.
Ja. Men jo, det blev jag också påmind om när du pratade om det här stamningssockerpillret som kan bota, ta bort stamning. Såg du det? Alltså att det här medicinen som ju jag har ätit mycket i mitt liv, Litalgin, alltså som är en så här smärtlindrande mot gallbesvär, den får inte finnas i Finland någon mer. För att nu har de bedömt att det är liksom bieffekterna är för starka.
Nu vet jag inte om det är etablerat i podden att Ted Forsström har gallbesvär. Är det det? Jag vet ju att du har haft det, men att...
Ja, tror jag det. Alltså att jag inte har någon galla. Alltså att den opererades bort när jag var, inte vet jag, före 30 i alla fall.
Då borde det ju inte vara något besvär om du inte har någon galla.
Nej, men det som är så dumt att fast man opererar bort gallblåsan så finns det ändå liksom grejer kvar som kan göra ont i kroppen, men de gör inte lika ont. Det blir bara som en sån här konstig, sån här dov smärta i gallgångarna.
Det där är ju nog bara bullshit psykologi det. Det var som vet du, när svenska professorn bemötte min stamning med att liksom skrika åt mig att ta det lugnt när jag stammar.
Ja.
Som att det handlar om det.
Att jag fejkar, att jag har ont för att jag borde inte ha det för att jag inte har någon galla någon mer.
Ja, no, det är ju du som är svenska professorn när det handlar om din galla som du inte har då.
Nå, oberoende, även om jag har haft liksom fantomsmärtor i min galla då, så har jag ändå haft alltså en burk Litalgin som alltså var väldigt viktigt för mig då innan operationen. Alltså för att ha liksom gallont så det är ju jätteont. Alltså att det är en sån här diffus smärta och det sprider sig i hela kroppen och det är liksom just vid gallblåsan så kan det vara helt sinnessjukt ont, och Litalgin var det enda som hjälpte för mig då och för många andra också. Och nu har jag haft det där kvar, alltså att jag har det där som en reserv, och det har varit en sån här psykologisk grej att nej, men jag vet ju att jag har det där, att om det någon gång börjar göra lika ont så då har jag ju det där och då försvinner det där onda. Men att nu är den liksom olaglig i Finland, den där burken.
Det är ju jättekonstigt, det måste ju vara många som har varit beroende av den här medicinen då.
Ja.
Så då borde de ju erbjuda något som har motsvarande effekt men som är lagligt då.
Men att jag har aldrig varit med om det här tidigare. Alltså att någonting, en sån här medicin som man har på något sätt bara tagit för givet. Att men den här existerar i min värld. Och så kommer det plötsligt, nej, nu finns inte den här någon mer.
Men hinner du hamstra nu då, ett lager?
Ja, jag borde ju det. Eller så blir de väldigt värdefulla, de här få pillerna som jag har kvar. Så att jag skulle kunna börja sälja dem liksom på svarta marknaden.
Det är ju nog medicinsk forskning som gäller. Alltså jag förstår inte att vi inte typ lägger alla resurser vi har på sånt. Det är ju i allas intresse.
Men det är så tokigt när det är så svårt att pinpointa vad en medicin ska påverka. Alltså som just då i det här Litalginfallet, alltså så var det väl lite oklart nu, men alltså att det var ganska allvarliga bieffekter som vissa kunde få, alltså så här blodproppar och sådär, som det ju ofta är när man börjar läsa sådana här bipacksedlar. Att helt uppenbart är det ju så, alltså nästan alla mediciner som tillverkas så har ju sådana där helt löjliga bieffekter som kan vara jätteskadliga och som kan ju vara sådär att du dör i natten när man liksom läser vad en liksom halspastill kan göra i extrema fall. Och hur kan det vara så? Alltså att när det är då sådär att nu har forskarna kommit fram till att men nu vet vi precis var stamningen finns i Hobo. Och nu går det att göra ett piller som precis aktiverar den där delen i Hobo som tar bort det stamning. Men hos vissa människor så bildas det också hål i magen om man tar det här.
Ja, och sen är det ju då liksom att mäta helt omöjliga saker att mäta. Att vad är som en värre, ett värre ont. Som jag tänker också att om det skulle erbjudas nu då att okej, okay, jag blir kvitt min stamning men jag kan inte känna stark rörelse när jag lyssnar på körmusik längre.
Det är ju egentligen bara som två bra saker.
Ja, det får du stå för. Men alltså som vet du att ja, stamningen vinner men också en del av känsloregistret. Är jag då beredd att ta det där pillret?
Det borde ju vara så alltså att när man då är hos läkaren och man diskuterar de här pillerna så borde man få själv bocka av. Alltså att det finns 10 bieffekter som är som lika starka och du måste välja 3 av dem. Men att sen får man välja då så att det att jag till exempel att om det är liksom att jag inte påverkas av körsång någon mer, så det är liksom en bieffekt jag genast ska ta.
Det finns ju sån här mycket olika sorts mediciner och preparat mot för tidig skallighet hos män, alltså håravfall.
Mm.
Och ofta är de här bieffekterna kopplade till den sexuella potensen och hälsan också. Att man kanske får håret tillbaks, men man har inte lust till knollna mer.
Nej, exakt.
Och det är ju alldeles omöjliga val att göra det här, eller inte egentligen tycker jag, för jag tycker det är sexigt med skalliga män.
Det blir ju som en sån catch 22 det där också, att när det är för många män som upplever alltså att det är negativt att de blir skalliga, så ofta så handlar det väl om att de upplever att de inte är lika attraktiva mera, så att de får mindre chanser att ha sex för att de är skalliga. Men att om de då tar den här medicinen så att de får håret tillbaks, men så vill de inte längre själv ha sex. Så det blir ju väldigt tokigt det då.
Det är som att Shakespeare har designat de här medicinerna. Mm. Jag menar, det där är ju en, att det just är de två egenskaperna som kopplas ihop. Det är ju djävulskt, både alltså intressant så här ur ett litterärt hänseende. Hur ska man välja då? Vad innebär ett val? Men också som väldigt tillspetsat, att som att det är som påhittat.
Men lösningen är väl oftast då att man tar ett annat piller. Alltså att, okej, nu tar jag det här pillret som gör att jag får så här John Bon Jovi-hår, men jag vill aldrig ha sex igen. Okej, men jag vill ha sex i framtiden. Så då tar jag det här andra pillret som gör att jag vill ha sex hela tiden, men jag kan inte längre prata. Okej, nej, men då tar jag då det här tredje pillret som gör att jag kan prata igen, men jag ser allt i rött. Okej, men det kan jag leva med. Jag är överlag väldigt skeptisk till piller. Alltså att jag upplever ju att det krävs väldigt, väldigt mycket innan jag är så där. Okej, nu kan jag ta Panadol. Alltså att det är nog så där att det är liksom att när spjutet är i magen och jag drar ut det och håller emot blodtrycket, så då kan jag ta smärtstillande. Medan Janika är ju så där att om hon går ut och är så här, åh, jag blev bländad av solen. Nej, men jag tar 20 piller och så börjar hon knapra i sig. Alltså att det är väldigt så där på något sätt olika. Och jag har upplevt alltså att det här är en stereotypi som jag upplever faktiskt existerar. Alltså att män tenderar ha svårare att, alltså tröskeln att ta piller är betydligt högre hos män än det är hos kvinnor.
Ja, men det har att göra med att du då kanske har fått vara ganska frisk under ditt liv och inte haft jättemycket smärta eller sånt. Så att, och sen förstås, att du har fått vara frisk i din ungdom kanske, för att om man redan som ung blir van med att ta olika mediciner, så har man kanske som passerat den tröskeln då och så här. Jag är ju som dig nu, men att jag har ju med åren också blivit lite mjukare. Jag skriver i min nya bok om det här hur jag för första gången i mitt liv tar ett sömnpiller. Och det är som, det funkar ju.
Mm.
Alltså, jag har levt under ett helt liv med det här att okay, jag ska resa tidigt, jag måste stiga upp 5:30 och det gör att jag inte kan sova natten före. Och det här har det alltid varit. Och det är något som jag som hatar, och det är det värsta med att resa. Nåjo, och sen så tog jag ett sömnpiller och så var problemet löst.
Mm.
Så det är klart att man tar det där pillret då efter det, när man inser att jag slapp det där problemet.
Ja, men känner du inte så där, för att min spontana reaktion till det när du säger det där är ju så att ja, sen försover man sig då för att man inte vaknar när man har tagit det här sömnpillret, och sen kommer det här bieffekten då, så har man blödande hål i inre organ för att man tog det här ena pillret.
Nej, jag la ju väckarklockan och så funkade det.
Mm.
Men nu klart att jag tänkte de där tankarna.
Men det är ju bara så dumt att tänka så där då som vi gör, för att.
Men är det som en maskulinitetsgrej då för dig? Någonting att män inte ska ta medicin? Det är ju så österbottniskt också, att man är med sin avsågade hand inuti cirkelsågen. Men att det är ännu inte säkert om det är värt att ringa efter hjälp.
Nej, jag ska nog. Jag sover på saken. Ja, nej, men så är det. Men jag tror inte i mitt fall så handlar det inte om det. Utan att jag tror det bara handlar om en sorts. att man inte gör det och att det på något sätt är sådär, ja men sen tänk om det där pillret faktiskt sen behövs och så har man det då inte för att man tog det i onödan. Men kanske en maskulinitet i det fallet att jag har liksom svårt att avgöra själv sådär, att dra gränsen att ja, nu är jag faktiskt så sjuk att jag behöver ta det här. Att det ska vara liksom sådär att när jag är avsvimmad så då kan jag känna det, men annars inte.
Om det skulle finnas ett piller nu då utvecklat av Finsk Lärarförbundet, att du tar ett piller och sen kan du finsk, men allvarliga bieffekter finns det risk för.
Jag ska nog ha det sådär, alltså att jag ska ta det vid behov, alltså att om jag är sådär att jag, idag kommer jag att ha en väldigt finsk dag, att jag har mycket möten idag, så då ska jag nog ta det där finskhetspillret. Och sen så ska jag då
jag försökte hitta något sorts motsvarande handikapp till min stamning hos dig, för jag menar, du är ju annars en frisk man så här.
Ja, nej men du det var spot on, för att det där är ju faktiskt ett handikapp i min vardag, alltså att jag är dålig på det där. Och någonting som jag har liksom dragits med hela mitt liv, så det är klockrent. Och jag tror att det är nog liksom ganska allvarliga bieffekter jag skulle kunna leva med. Att det är nog liksom så här diarré. Okej, nej men då är det så då. Och det intressanta är ju att det finns ju nästan såna där piller. Alltså att det finns ju nästan ett piller mot allt vad som kan hända i ens kropp. Jag skulle redan kunna ta ett piller som skulle på något sätt angripa den här skamkänslan i hjärnan över att jag är så dålig på finska. Så att om jag skulle kunna ta ett piller som skulle lite ta bort den där blockeringen, så då tror jag att jag skulle ha också lättare. Jag skulle ha lättare att kunna prata finska, för att jag skulle inte vara så medveten om det, och så skulle jag inte bry mig lika mycket heller över att jag talar tokigt.
Men det är väl alkohol du talar om? Alltså det löser ju det där på ett kick förstås.
Ja, det är sant. Det är bara i en så här liksom professionell miljö så kan man inte alltså inleda ett distansmöte med att liksom skåla.
Men om man skulle få liksom läkarintyg på att jag är dålig på finsk och att alkohol hjälper, så skulle man kunna som visa upp det då inför ett möte och sen shotta då medan man har sin PowerPoint. Liksom.
Och så är man då så här, okej, jag ska starta det här. Och det här, jag lovar, den här PowerPointen skrev jag när jag var nykter. Men vi ska se.
Men det blir ju allt vanligare med medicinsk användning av cannabis också. Det är ju, cannabis är ju legaliserat till exempel i de flesta delstater i USA vid det här laget. Men innan det så var det ju länge att man kunde ha sådana här kort att man hade blivit ordinerad cannabis. Och det är väl möjligt i Finland också, men under mycket speciella omständigheter. Så borde man vara öppen just för... No men för att jag stammar ju också mindre när jag har druckit alkohol.
Är det bättre, alltså, känner du mindre skam att vara liksom full när du har en sån här boksignering än att du liksom stammar mycket när du har en boksignering?
Jag tänkte säga att jag har ju ändå det här medlemskapet i författarföreningen, så då är det bara att visa upp det så förstår folk att jag är lite full. Ja, det kliar ju i mig av lust att prata om den här listan med Yle Vegas sommarpratare.
Ja, det kom ju häromdagen, ja. Det var ju jättemånga intressanta.
Men jag kan inte göra det för att det var nu riktigt så här nära att jag och Nico skulle ha sommarprata. Eller vi fick en förfrågan, kan jag väl säga.
Okej.
Men sen så gick det inte ihop med tidtabellerna. Och jag har ju varit kritisk till sommarpraten också, så det vägde ju också in i det här beslutet förstås. Men jag känner att jag inte kan kommentera alls den här listan i år, eftersom jag då sa nej själv till att vara med på den.
Tidigare i den här podden så brukade du ju säga att det inte handlar om någonting och att det inte är genomtänkt och att det är liksom i princip slöseri med tid att lyssna på sommarprat.
Ja, eller det är så här lite... brist på nya infallsvinklar, brist på överraskningar. Det har hållit på så länge, så många har sommarpratat, så att det är som inte ofta längre som man läser listan och fylls av en lust att lyssna.
Nej. Men nu då, eftersom du fick förfrågan men tackar nej, så nu upplever du att du inte alls kan kommentera den här listan.
Nej, så jag skulle gärna höra din take på listan då.
Nej, jag tyckte det var en ganska så här vad ska jag säga, inte blir man ju överraskad över att det är just de här människorna som ska sommarprata. Och jag tyckte det var helt intressanta ämnen. Inget namn kanske som jag var direkt sådär att oj, nej, men det här har jag väntat på. Men flera som var sådär att ja, nej, men det här skulle jag nog kunna lyssna på.
Tror du att ögonen tindrade på redaktionen då när de kläckte idén att tänk om Jakob Norrgård skulle sommarprata på dialekt?
Ja, men jag tycker det är fint alltså att man börjar ha sommarpratare på dialekt. Det var väl, alltså skulle inte den här, vad heter han, Rickard Eklund från Närpes, han skulle sommarprata på Närpes dialekt, och det är ju liksom, då är det ju intressant, alltså, för då är det ju på riktigt sådär att man kanske inte förstår vad sommarpratet handlar om.
Ja, men då är det ju lite som att en koala gör en kokbok och så är det bara eukalyptusrecept. Att det är som förväntat.
Tycker det låter som en jättebra idé på en kokbok. Eller jag förstår inte att om det är eukalyptusrecept man vill ha, så nu vill man ju att en koala ska skriva den då.
Ja, men man vet vad man får när man köper en bok gjord av en koala.
Men är det inte det som är beställningen på sommarprat? Man har semester, man vill lyssna på någonting som är lättsamt, lite underhållande, men som också har ett djup och får en att tänka till. Och det är ju det som levereras varje år.
Du är så ylleanställd. Det är så genomskinligt. Vad var det Thomas Lundin skulle prata om nu?
Det var
mitt
väl
sommarprat innehåller ord och toner som har gjorts av musiker. Alltså, vad var det? Det var något helt...
Ja, det var något om liv och död och känslor och människor och sådär. Men det är svårt. Hur ska man sammanfatta ett sommarprat som innehåller mycket? Det blir ju sådana där meningar då. Alltså, relationer och gränser och lite oro. Men också lite skoj och lite skratt. Alltså, det blir ju sådär. Om det inte är någonting specifikt du pratar om, så då blir det bredare formuleringar. Och det är helt fine. Det är okej det också.
Vilket sommarprat ska vi sett först av allihopa? Det måste ju vara någonting som är riktigt så här oväntat och som verkligen kommer att få folk att häpna. Hur var det med den här... Tänk om Jakob Norrgård skulle sommarprata på dialekt? Ja! Genialiskt! Totalt oväntat!
Sa du inte att du inte skulle kritisera årets sommarprat?
Nej, det är ju du som pratar om den här listan. Jag bara... Jag är ju jävig nästan nu eftersom jag då tackar nej då. Eller tackar nej, det var många orsaker. Alltså det var väl idén var kanske att jag och Nico skulle ha sommarpratat tillsammans, som sagt. Men så var det tidtabell som inte funkar. Vi har ett litet barn, vi hinner inte. Och Nico jobbar och jag jobbar och jag har den här boken och så vidare. Så att, men jag menar, jag har inte rätten att som kritisera någonting om det är så att jag själv inte har antagit utmaningen att göra det bra, vet du. För det är ju lätt att göra ett bra sommarprat, tror jag. Jag har ju gjort det för länge sedan, men det minns ingen, och det är bra.
Ska du ta ett stamningspiller om en av bieffekterna skulle vara att du måste sommarprata varje år?
Hur skulle det kunna vara en bieffekt kopplad till Yle och till paradmedia som producerar sommarpraten?
Då skulle du måste ha ett annat piller som skulle liksom ta bort det att du måste sommarprata varje år, men som skulle ha en annan bieffekt sen.
Jakob Norrgård måste ju nog som träna ordentligt nu på den här dialekten om man ska kunna sommarprat.